Hej, jag heter Viktor Alkoholist Narkoman.
Hej, Viktor!
Jag trodde på allvar att vi skulle ha en tyst stund, så jag tänkte att det var bra tyst. Jag snackar så jävla mycket hela tiden. Hur lång tid har jag på mig? Fan, 40 bara.
Vill du ha minst en och en halv? Hej, mitt namn är Viktor Alkoholist Narkoman.
Hej, Viktor!
Tacksam att jag är nykter och drogfri. Tacksam över att jag lever faktiskt, eller det är inget faktiskt, jag brukar säga faktiskt, och så tar jag tillbaka det faktiskt. Det är som att jag någonstans underminerar mig själv, när man säger faktiskt, tycker jag. Jag är faktiskt värdigt för att jag är gudvis. Ja, jag verkligen, grattis till tillvälla. Jag kommer inte sno den direkt, så att jag laddar den när jag börjar snacka. Ett år är fantastiskt tid, sådär jag. Jag minns när jag tog ett år. Jag minns 6 månader också. 6 månader också värsta grejen, men jag ska inte ta ifrån det lite år. Jag ska stanna kvar i ett år. Jag minns när jag tog ett år, det var värsta grejen. Förväntade mig att hela Kärrtorp skulle vara där och att det skulle vara kö utanför. Att folk skulle stå ända uppe vid tunnelbanan. Hoppa att jag aldrig tog tid. Kom ihåg, Johnny. Men så var det inte. Det var typ 16 pers där. Stabila 16. Jag föddes på Kapverdeöarna 1974. Tigens år har jag slagit upp någonstans för jättelänge sedan när jag var valp, att det var så här tigens år, att det inte var råttans år. Det kunde lika gärna vara råttans år, så som man levde ett tag, men och jag har fått förklarat att jag var ett ganska glatt barn när jag var liten, trots svårigheterna kring min födsel. Och jag föddes med salmonella, så jag var ganska sjuk, liten kille, direkt. Salmonella är ju en mag- och bakteriesjukdom som man kan få, som en särlighet då. Kyckling och skit. Och jag vet inte, jag måste väl ha fått den av min mamma någonstans. Så. Och min mamma var, Kapverdeöarna var en före detta portugisisk koloni. När jag föddes var det en portugisisk koloni. Så jag, tekniskt sett kan man ju leka med tanken att jag föddes in i slaveri typ. Alltså så här, överheten av kolonialisterna. Men det var väl den sista sladden av kolonialmaktens uttåg ur Afrika. Så att det var ju så här, Guinea-Bissau, Kapverde, Mozambique och några sådana länder var de sista skarven som blev självständiga. Och jag föddes in i det där, och under den tiden jag föddes så var det ju liksom som någon form av gerillakrig från självständigheten. Så de portugiserna som hade dragit först, det var de som hade mest eller de som hade minst pengar, som bara drog för att det bara var för jävla jobbigt. Och så de som var kvar och stred emot, det var ju de som hade makten, och ni fattar. Så att det var liksom ett litet krig och så här. Och min mamma målar ofta upp det som att det var värsta så här, typ så här Rambo-klädd och så här. Men riktigt så var det, utan det var mer så här att de gick och brände lite byar här och så här, lite hus och lite såna grejer. Men det där föddes jag in i, och min mamma var kokerska där. Och därav den här, för det som jag föddes in i var ganska rörigt och så här. Och jag vill ändå tro att våra första minnen, de första uppfattningarna vi har, är de känslorna som förmedlas till oss när vi är i våran mammas mage. Så här, ni vet, så kanske en man som säger, ja, men du dör inte min unge, den känslan som man får och så där. Och på tal om det, så min mamma och min pappa hade en lös relation. Därav min pappa hade ganska många lösa relationer med kvinnor runt omkring sig. Och the community, alltså gemenskapen på Kapverde, var väl ganska liten, eftersom det är en ögrupp. Det är ungefär som en liten del av Stockholms skärgård. Kapverde har en folkgrupp, alltså folk, nu sist jag kollade, 625 000 invånare bor på Kapverde idag. Så då kanske det var, jag vet inte, mycket mindre än så. Så min mamma, ja, ensam ung tjej, hon var ganska ung, hon var väldigt ung, typ 19-20 när jag kom till världen. Då hade hon redan ett barn, Så hon fick min storebrorsa när hon var 18. Och så. Och med en annan man. Och jag föddes som nummer 12 i en syskonskara till min pappa. Och har fått veta idag att min farsa har 25 barn. Så jag har 25 syskon på min pappas sida. Ganska ansvarslöst kan man tycka. När jag träffar han ibland, när jag träffat han när jag var i Kapverdi och kollade på honom så här, det är helt... Så jag har syskon i så här, Portugal, Italien, Frankrike och vi känner typ... Nu har vi lärt känna varandra via Facebook. Men det är ganska... Alltså det är jävligt pundig snubbe min farsa. Och han dricker inte, eller han dricker lite grann. Men ni fattar vad han har fått ådra i sig. Eller vad jag har fått med mig från honom. Och så... Så mitt första starkaste minne är att min mamma har åkt till Sverige. Hon ska vara... men så här, jag fick ju hjälp med min sjukdom via SIDA, Svenska hjälporganisationen som var på Kap Verde och hjälpte till. Så fanns det en kirurg som typ hjälpte min mamma. Och på så sätt blev jag fri från min sjukdom, alltså min salmonella. Och jag började gå när jag var typ 3,5 år. Alltså gå, så här. Så jag var så här, en liten kisko som bara gick ut och gick och kastade boll. Så det finns en bild på mig, det ser ut som en liten så här brunjabbade hutt så här. Och med så här stort afro och bara satt med boll och bara kastade så här och var så här helt. Och typ bara glad hela tiden. Jag var typ glad hela tiden. Så när jag hade börjat gå, då lämnade min mamma mig. Med min styvmormor och min mormor och så där. Så min mamma hade två mödrar och sådär. Och man tog hand om varandra på Kap Verde. Det är liksom en liten gemenskap med människor. Man tar hand om varandras barn. Barnen springer i varandra, i så här, hemma hos varandra, hur som helst. Så att alla är typ kusiner. Och jag vet inte om ni känner mörkhyade människor. Och så här, alla är typ kusiner, fast de är typ lite. Så kan vi göra det, det är min kusin. Men det är typ en sån kusin. Så att, men det är därför man har den grejen. Så att blattar är alltid kusiner, fast man är inte det egentligen. Och så mitt första starkaste minne är faktiskt att jag är i ett rum. Det ligger en kvinna på en bädd och hon har så här bomullstussar på näsan och hon är död. Och det sitter några män och spelar kort och folk pratar sig ganska jovialt faktiskt. Och så kommer in en kvinna in i rummet och jag ser bara de här stora tjocka bruna benen. Precis som i Tommy Järn, ni vet, den där mamman som kommer in. Och jag reagerar på det. Och så sätter hon sig på huk och jag... Jag kan inte minnas hennes ansikte, men jag minns det här så starkt. Så säger hon, men nu ska jag ta med dig till, så säger hon någonting så här. Jag kommer ihåg att jag... Och det här är en känsla av att jag har en samhörighet med någon. Men den känslan känns obehaglig. Jag känner att vi hör ihop, men det är ändå en så här... Den är grötig, den är gyttig, den är liksom så här... Ja, men den är obehaglig att ta på. Den här känslan har jag haft resten av mitt liv. Speciellt i relation till andra kvinnor. Eller till kvinnor. Så här att man, och det där kallas för intimitet. Egentligen. Och när intimiteten är sund så är den känslan jättefin. Men när den är osund så blir den obehaglig. Lite grann som att det här kanske jag mest kan prata om för oss killar. När man har haft sex med en tjej och har varit väldigt intensiv. Så vill man liksom bara... Ni vet den känslan, tjejen vill säga, men fin du är. Hon bara rör inte mig. Den känslan, en känsla av att... Så här. Jag vet inte om jag förmedlar den. Men det är så jag kände. Och den känslan har jag känt ganska ofta så fort jag hamnar i relation med andra människor. När det blir nära, då blir det så här. Och jag har fått det sagt till mig att intimitet är ju väldigt, väldigt brett ämne. Men intimitet är liksom att kunna sitta med en person och vara helt tyst och känna den här pinsamma tystnaden men ändå våga vara kvar i det. Skillnaden med mig är att jag vågar inte vara kvar i det. Så fort det blir så där så blir jag säger någonting roligt typ så här. När man var liten drog man i brallorna och så här monade för att någon skulle garva. Man gjorde alltid någonting gränslöst för att skölja över den här jobbiga känslan av intimitet. Däremot var jag väldigt, väldigt förankrar i känslan av intensitet. Motsvarigheten till intimitet. Intimitet är jordnära, ärlig, kärleksfull. Intensitet är liksom snabbt, energiförgörande och kan ofta vara jävligt oärligt också. Så det kände jag. Och jag kände också sveket. Det här att man hade lämnat mig där och sen skulle plocka upp mig igen. Och sen återigen en lögn. Nu ska jag hämta dig så ska vi åka till en annan ö. Och sen ska vi komma tillbaka. Så min mamma gör ju för mig hela tiden. Och jag vet att min mamma gjorde sitt bästa. Hon hade sitt bagage. Så hon gjorde vad hon kunde med sitt bagage. Och hon gjorde saker av kärlek för det mesta. Men det blev så fel. Men så landade jag i Nacka. Så här. Afro. Vinter. Mariella Kex. Svennar. Åh, vilken gullig litet hår du har som fårull. Och bla bla. Och så skulle få. Så, här, och så var man liksom som en liten. Man blev ju som en liten så här. Maskoten som en liten munchichi i Nacka för att typ så här, jag var typ den enda svarta, ja men det fanns väl någon adopterad indier eller något sånt där, men det var ju också svenskar. Så att jag blev väldigt så här speciell på gott och ont. Och det var väl kul att vara det ett bra tag. Sen så, jag minns ju första gången jag såg snö. Det var helt sjukt. Och på den tiden så kom ju snön i oktober en gång ordentligt. Och sen så slutade, sen så försvann den, sen kom den tillbaka. Så vintrarna var väldigt tidiga och de var längre och de var väldigt, väldigt fina. Och på våran gård så hade vi det fantastiskt fint. Alltså det var, alla barn lekte tillsammans. Det var ju barn i alla åldrar. I en fantastisk värld så ville man att det skulle vara kanske barn som är från 6-årsåldern upp till kanske högst 10. Men det fanns alltid någon 16-åring som blev kvar så här. Sen med snor i näsan och som lekte med oss också. Och vi lekte så här burken, röda vita rosen, och ni vet, det var precis som i så här Bullerbyn hela, alltså det var så jävla fint. Och jag kommer ihåg min barndom så himla starkt alltså. Och ju äldre jag blir så minns jag min barndom starkare och starkare. Och jag minns exakt de här perioderna av när det har varit bra, och jag minns också perioderna när det inte var bra. Min mamma träffade en ny man ganska direkt när vi kom till Sverige, tydligen. I min värld så var det som att han dök upp jättelång tid efter. Men det skulle han inte ha gjort, utan jag kom till Sverige när jag var 6. Och mamma träffade José, min styrfarsa, när jag var 7,5. Så han kom in ganska direkt. Det betyder att de där 1,5 åren var väldigt viktiga för mig med bara min mamma. Så vi byggde någonting starkt utifrån det vi hade förlorat innan på de där 1,5 åren. Det är väldigt viktiga år i ett barns liv faktiskt, de här första åren. Farsan kom in. Bästa jag hade och det värsta jag hade. Farsan var skitbra på att snickra. Han höll på med, liksom, med bilar. Och vet, min farsa, han kunde göra vad som helst av ingenting. Han var skitstor. Är skitstor. Också från Kap Verde. Men han är så halv Kap Verde och halv portugis. Så han förde sig fram på ett... alltså han kunde vara bland folk i Nacka på ett sätt. Där han inte var... alltså, eftersom han var väldigt mörk i Nacka så syntes det väldigt mycket. Och, så där. Och det var ju den känslan jag också hade. Att vi, min skampersonlighet var ju så här, att vi syntes mycket. Man pratade högt. Ni vet, svarska, det är mycket rakt. Så här, morsen kunde vara så här, gå och hämta fin mjölk där borta! Och så mamma kom igen. Och så du vet, när du var i skolan så dök min mamma upp. Hon skulle alltid ta med sig en gryta med mat till alla på så här. Så här, det fanns ingen mamma som tog med sig en massa mat till alla när det var kvartssamtal. Men min mamma, hon skulle dyka upp för alla. Och jag bara, wow. Så det var verkligen så där jag kunde känna. Och jag kände mycket, mycket skam av existens. Och det var ju liksom min låga självkänsla. En annan sak som gav mig mycket skam var att min farsa drack väldigt mycket. Han var periodare. Så när han inte var den här fantastiska personen så drack han mycket, mycket alkohol. Och när han drack alkohol så blev han en helt annan person. Jag kommer ihåg när vi var ute och lekte så här. Så skulle jag alltid vara hemma 9:30. 9:30 var min tid. De andra barnen skulle vara hemma 8. Ändå var jag kränkt över att jag skulle vara hemma 1,5 timme senare. Och jag minns att det var så jobbigt att vara hemma. Så att jag tog den där tiden på utmattning. När alla typ hade gått hem, då skulle jag alltid gå hem till någon. Och hänga hos dem tills deras föräldrar. Men nu får du gå hem. Och så bara, de här tunga stegen hem. Och farsan hällde liksom... Farsan var ju väldigt så, han hade ju liksom en ganska... grymt sätt att uppfostra barn på. Så han hällde upp vatten i badkaret och kom jag typ 12 minuter för sent. Vi åkte till punkshop tillsammans också och köpte ett skärp. Nu är punkshop det. Det var så här punkarskärp och så hällde han upp vattnet i badkaret. Och så kom jag 12 minuter för sent och fick jag liksom 12 rapp. Och kom jag 3 minuter för sent och fick jag så här 3 hårda rapp. Men han var jävligt rättvis med rappen alltså. Det var inte som att han... så här, utan han var ju så här, det var 6 och var det 6, that's it. Men det som var det jobbiga, det var att jag skulle hälla i någonting som kallas för piripiri i det varvvattnet. Och så fick jag välja om jag fick liksom gå in i badkaret innan och få rappen, eller få rappen först och gå in i badet. Och jag vet inte vilket av dem som var värst, men det var, allt var väl en fråga om dosering i form av alkohol i tagform. För han slog ju olika hårt. Och så kom det liksom stunder då jag så här, så tog tag i skärpet. Jag blev ju lite större också med tiden. Jag blev lite starkare och så tog jag tag i skärpet. Då blev det mer repressalier. Och han var ju väldigt mycket så här för att jag skulle prata. Jag skulle ju säga saker. Varför kommer du för sent? Svarar inte jag, då var jag så här obstinat. Svarade jag, då var jag obstinat. Alltså så att det var så här riktigt. Det var verkligen jobbigt i det här hemmet. Men på tal om hemmet. Det var också ett så här kärleksfullt hem. Det var ju så här kryddigt hem och vi lyssnade på mycket så här, ja men du vet, salsa blandad musik och lite så här, och det var, när det var glatt så var det glatt och så kunde det se ut. Och sen på torsdagar var det pannkaka och ärtsoppa i skolan. Alltså så att det var verkligen tvära klass. Jag vet att min pappas drickande var också en grej som var den röda tråden hemma, för jag tog aldrig hem kompisar. Jag tog aldrig hem någon. Jag tror jag tog hem en person under hela min så här barndom. Och sen däremot har kompisar kommit hem och knackat och så här, men aldrig, jag ville aldrig ta hem polare. För att jag fick den känslan av att alla skulle få veta vår hemlighet. Och, så här, och i och med att jag hämtade pappa från pizzerian. Jag gick ju med den här stora mannen, så här 12 år gammal. Gick med honom från pizzerian. Jag kommer ihåg när Lars Tingström bombade vårat centrum. Då använde farsan det som en ursäkt för att kunna få dricka. Han bara, ja men nu ska Viktor och jag gå ner och titta liksom. Ni vet, Tingström han sprängde kronofogden i Nacka. Då ville han gå ner med mig för att kolla på den här grejen. Och det var bara en ursäkt för att få dricka. Min mamma började också så här, sätta krav, eftersom hon var väldigt medberoende. Började hon sätta så här, krav. Och det längsta hon kunde komma var att hon fixade en lägenhet till honom. I Johannes Hov, alltså i Bagis. Och då, så farsan hade en etta i Bagamossen. Så när han drack och det blev som värst, då fick han vara i den här lägenheten i Bagis och tände av. Och så han började också använda den som en ursäkt. Så jag och min farsa, vi kunde ta långa fantastiska promenader. Ända från Ekt upp i Nacka till Johannes Hov, alltså till Bagis. Vet ni vilken lång sträcka det är? Det var liksom en dagsfärd. Så gick jag där med min farsa och det var ju för mig var det så här, jag får hänga med min farsa. Jag fick liksom en moppe när jag var 12. Här är ju vilken grej det var. Och det var så här, det var en och vi gick runt och letade så här, sop. Ni vet på den tiden det var ju, fanns det någonting som var bättre än soprum. Okej, när man är på den så vi gillar med sop. Men när man var liten det var så här, soprum och vi gick in i soprum så kunde vi hitta så här, ett skelett av en Crescent kompakt till exempel. Så gjorde han det, sen tog han en sundap grej och sen så kunde han göra en moped av 5 olika mopeddelar. Så han hade, vet du vad, som att trampa i världen. Så jag fick en moppe och den åkte vi med och gick liksom igenom hela Lugnes industriområde. Och där så sa han så här, men jag stannade och kikade in på SO-macken eller Texaco och köpte så här en sexpack med bira. Och så satt han och drack och så halvde han liksom så här sin whisky som han drack. Så bara, åk runt nu Victor. Och för mig var det kärlek. Men för honom var det att han skulle fördricka i fred. Här är ni den grejen. Så han använde min kärlek till honom för att kunna fördricka. Och sådana grejer gjorde vi. Men jag vill inte ta ifrån honom kärleksfullheten. För att han var kärleksfull när han inte drack också. Då var han ju på en annan nivå av kärleksfull. Så att för mig var det väldigt, väldigt... Det var väldigt, väldigt motstridigt allting. Och det innebar också att jag... På grund av de här känslorna som var tvetydiga så gjorde det också att jag ofta ville springa ifrån hemmet. Jag ville ofta bort hemifrån så jag rymde hemifrån väldigt, väldigt ofta. Jag rymde hela tiden hemifrån. Jag stack och jag gick hem till grannen. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten så hade jag liksom så här. Så tog jag med ett pick och pack så flyttade jag ner till tvättstugan där nere och då har man en så stor tvätt. Så jag bodde där liksom i 5-6 timmar bara för att jag ville bort hemifrån. Och så... Och jag var väldigt olyckligt barn. Jag kommer ihåg en gång när jag var ute och gick. Så stannade jag bara upp ett ställe som heter Nyckelviken. Jag bara stannade upp så här. Och jag kommer ihåg att jag bara skrek för mig själv. Så, gud vad jag älskar att leva! Ni vet så, som en svensk långfilm. Det låter ju så fult när svenska filmer. Och jag älskar att leva! Typ så där kände jag att det var så fantastiskt att leva. Och det var ju fantastiskt att leva. Och sen typ någon månad efter då gick jag vid så Kylsundet. Och då bara stannade jag ihop och bara grät. Och jag bara grät. Utav någon anledning alls. Så det var så det var. Jag var liksom jätteglad eller jätteledsen. Och, gick, och det var nästan så här som att jag hade borderline. Men skolan var väl okej. Okay. Jag var ju bra i skolan när jag var där, sa man. Hjelmeida, han är jättebra i skolan, bara han är här. Och jag var inte alltid där. Började hänga in i stan när jag var 12-13. Så här kickerstiden eller vad man ska kalla det. Och Levinskis och Sveavägen. Och vi var ju väldigt speciella när vi var små. Vi, antingen skulle vi slå raggarna som höll på med sina bilar på Sveavägen. Eller så skulle vi slå de där homosexuella som var vid Röda rummet lite längre upp. Eller så skulle vi slå skinheads då vid helikopterplatsen i Gamla stan. Vi skulle alltid slå någon jävel. Och sen när vi var klara med alla de som vi skulle slå. Då tog vi nattbuss 94 och åkte runt så hela natten. För ingen av oss ville gå hem. Och så där var jag. Så hängde jag efter ett tag. Sen började jag hänga i Jordbro. När det hängt i Jordbro ett tag, då började jag hänga i Fittja. När det hängt i Fittja ett tag, då började jag hänga i Tensta. Då var det där igen. Så fort jag började känna att någon började tycka om mig och började bygga en relation, då bara försvann jag till nästa förort. Det är alltså den här intimitetsgrejen som inte jag klarade av. Folk bara, fan har hänt med Viktor? Ja, jag slutade hänga. Nu började jag hänga i... Ja, men så förstår ni vad jag menar. Och det var en grej som för mig var att jag var flyktig. Det var så att jag litade inte på människor. Den här övergiven, alltså jag var övergiven så tidigt som barn. Så jag trodde hela tiden man skulle överge mig. Och i relationer funkar jag inte alls. Jag kunde bli tillsammans med en tjej, hon tyckte jag var fantastisk och sådär. Och så bara började hon så ställa krav om att man skulle säga att man älskar varandra och grejer. Men softa så. Så då började jag, så för att inte bli lämnad, började jag göra saker. Så att jag blev lämnad och då bara, ja, jag hade rätt, där ser du. Hon lämnade mig ändå. För det var typ jag som alltid, 90% var det alltid jag som var problemet. Och så. Kriminaliteten kom ganska tidigt, så jag ska inte dra alla de här jävla röva historierna. Men en dag 1994 så träffade jag mitt livs största kärlek. Och då hade jag varit med min tjej i typ 2 år. Hon hade blivit gravid. Första gången så gjorde hon abort. Och det var på Alla hjärtans dag. Och så började jag bråka med henne. Så gick jag upp i en lägenhet som jag hade med SOS tillsammans med en kille. Så satt jag i den lägenheten. Så satt han och så sa han så här, vad fan är du med dig? Jag bara, jag bråkar med den jävla fittan. Så här, jag kommer ihåg. Jag rökte ju ganska mycket braj då. Så sa jag så här, fan, så finns det ingen braj. Det är värsta torkan i hela Stockholm. Som om jag hade värsta kollen på det. Men det var ju så här, jag hade väl inte letat ordentligt. Men det var så här. Och på den tiden, jag hade abstinens på cannabis. Det är helt sjukt. Jag kommer inte ihåg hur det känns att ha abstinens på cannabis. Men jag hade tyckt det. Och så satt han och så hade han en folie så här och så hade han en brun kåda på den och så satt han och rökte. Så och så sa han så här, men prova det här och så kanske du så slipper du tänka på den där. Så här, tjejen och så här. Och jag bara, och så tog jag det där foliet och så till ett blås. Och direkt när jag hade tagit blåset så bara, jag bara, fan är det här du röker, idiot? Men någonting satte sig när jag gick och la mig. Det var så här, ej, det var någonting skumt med det där. Sen rörde inte jag det där på flera månader. Och så flyttade jag in i Hammarbyhöjden med några riktiga så här punder. Och de rökte ju hårs hela tiden. Det var ju heroin. Nej. Så de satt ju och rökte det hela tiden. Och jag kommer ihåg hur jag var så här. Jag bara, håll inte på att röka den här skiten här nu när jag har besök av mina polare. Jag var så här lite så här, hög svansföring hade jag. Så här, och de satt och rökte. Sen började jag småröka. Sen efter 3-4 dagar började det bli så här. Så jag bara säger, nej men grabbar, jag vill inte ha något. För jag känner att jag är inte frisk. Jag är sjuk. Ja, så fortsätter de röka. Sen så när det har gått så här, ytterligare en vecka. Då rökte jag på igen. Så att jag rökte. Tände, det är så jävla skönt att kunna prata med en sån här grej med pundare. För ni fattar. När jag föreläsningar ute så här, i varje värld. Folk är så här, vad menar? Nej men så här, så jag gick till läkaren efter ett tag. Jag bara, hörru, jag blir sjuk. Och frisk, och det var så i 3-4 månader. Så han bara kände på, och då var ju så här, det bara rann i näsan. Han bara, men du har ju en influensa. Jag skrev ut, nej men det vet inte, det kom på 9, det var någonting som så här. Så jag tog det och blev inte riktigt bra då heller, kände du redan nu det kändes. Och så kom jag till lägenheten, och så var det så här en dag då jag var skitrisig. Jag hade varit och baxat cigaretter, och jag var så risig. Och så kom jag in och så satt Jörgen Willemsson, satt där, så här riktiga legender i så här hårsvängen. Satt han och rökte, så han bara, vad är det med dig då? Ska du hålla på klaga igen? Och jag var ju så klagfull. Så jag bara så här, ja. Han bara, ta lite då. Jag bara, nej, har jag sagt. Jag, jag, Det är sjuk grabbar. Så skulle jag liksom gå in och så här. Då var jag på sig till det. Jag var, de tyckte bara jag var larvig. Och de, du vet, jag var en liten färsking så jag var 20 år gammal. Så sa han så här. Rök det här så kommer du bli frisk. För du är dålig. Och det var första gången jag hörde ordet dålig. Inte abstinent, utan dålig. Han bara, jag bara, va? Han bara, om du röker varor så blir du dålig. Nej, om du röker varor, ja, om du röker varor så blir du dålig. Röker du varor igen så blir du frisk från dåligheten. Det är den grejen. Och jag bara, vad menar han så här? Han bara, du är dålig, rök varor så blir du frisk. Så tog jag den och så bara. Och du vet, jag hade ju rökt det flera gånger, men då, det var som liksom hela universum gav mig en stor jävla kram. Det var som liksom jag fick bomull runt hela mig. Efter den dagen var det över. Då var jag torsk. Det där var den mentala besattheten. Så då visste jag, om jag röker det här, då blir, nu mår jag bra. Ni vet. Och den fysiska allergin, den satt igång direkt. Så fort jag hade den skiten, då visste jag, där försvinner direkt. Fysiska allergin, ni vet. Ännu för mycket, 1000 allergin mot. Och den andliga villfarelsen, det behöver jag inte diskutera. Jag gick över mina gränser direkt. Jag bara, jag ska aldrig börja snusa, du vet. Och bara satt på kåken och snusa, spela mulle och du vet. Tappa allt det där som jag hade. Så det tog bara 6 år så satt jag in med min första spruta. Och så jag kommer ihåg exakt när jag blev hooked. Så alla de här tre bara slog in direkt samma dag. Och det var inte första gången jag rökte. Första gången jag rökte, då hade inte jag vetskap om vad det handlade om. Då, alltså jag hade inte det här. Poletten hade inte trillat ner på fel sätt. Då var jag brukar säga det till, jag jobbar som terapeut på ett behandling. Jag brukar säga det till mina grabbar. När de inte har insikten, då kan de fortfarande knarka med gott samvete. Men nu visste jag. Jag visste liksom. Så att det blir så jävla svårt. Och det gör ju också att man tar överdos på överdos. Ni vet hela den grejen. Men sen fortsatte det. Det blev en kärlekshistoria med, och det var den enda liksom relationen som jag höll fast vid, som jag valde att inte lämna. Det var den enda intimiteten jag hade som liksom inte svek mig. Drogerna, alltså hårset, gav resultat direkt. Levererade varje gång. Så fort jag var dålig. Det fanns gånger då jag var så rädd så här. Shit, jag kommer aldrig bli frisk. Alltså du vet, jag var så dålig. Så jag så här, det kommer aldrig funka. Och sen när jag blev överraskad varje gång, det funkade igen. Och ni vet, och det var den kärlekshistorien. Den var så total och den var så fantastisk. Och den också skapade så jävla mycket. För jag har suttit i toaletter. Jävligt gränslös. Jag har suttit i toaletter liksom. Och satt med en kille som hade HIV. Han bara, du vet att jag har HIV, du vet. Jag bara, kör bara. Så, här. Så har man tagit den och så har man bränt. Ni vet, jag hörde någon skrön om att om du lägger den på skeden tillsammans med vatten. Och så bränner du den några gånger. Då försvinner HIVen. Jag bara, så här. Då ser liksom lägger sig upp och ner. Och ni vet de där grejerna. Och så in på toaletterna där folk byter blöjor. Så här, mammor byter blöjor och bara går in och är skitkränkt. Vad gör du här? Det här är min toa. Ni vet de här grejerna. Och gått runt i den här stan hela natten och bott i underjorden. Ni vet alla de här historierna. Men hur mycket har jag kvar? Så 5 minuter. Typ va? Och jag tror att kriminalvården var det som räddade mig. Jag ska vara ärlig, så är det. Jag är ärlig. Kriminalvården har räddat mig som fan. Hade inte jag åkt på mina jävla volter, jag tror jag hade varit död för länge, länge sedan. Och så. Jag skaffade barn när jag var 25, min första. Min äldsta dotter, hon är 23 idag. Min yngsta dotter fick jag också i missbruket. Men det känns som att min yngsta dotter fick jag i en tid då jag någonstans hade bestämt mig för att jag skulle sluta. Så att min kamp med att sluta började redan 2002 när jag hamnade på Korpberget. Där jag fick den här. Ni vet, när jag fick de här grejerna, då var det så här, fuck. Nu har de blåst mig. Jag hamnade liksom på ett behandlingshem där de gav mig en lösning och ett ansvar. Och jag kände mig så jävla lurad. Hur fan kunde de skicka dit mig? Alltså. Men de först, och det var första gången jag var drogfri också i 10 månader. Jag hade aldrig varit drogfri mer än så här, någon dag eller kanske på Vita Knogar. Men då är det ju på häktet. Det är en helt annan femma. Men det var första gången jag klarade av att vara ute och vara drogfri typ i 10 månader. Jag var fett stolt. Så kom jag ihåg att jag kom in på ett möte här. Och bara, jag bara, jag har 10 månader, jag har varit drogfri 10 månader, på tagit någonting på 10 månader. Sen fortsatte jag ljuga i 6 månader till att jag hade varit drogfri. Men då hade jag ju börjat så här, röka bra, men det var inte för mig att knarka. För mig var det liksom att ta i hårs. Och sen så 2014 då, när jag kom in i de här rummen liksom för sista gången, då var det som att det var klart. Och då hade jag tagit 9 överdoser på 7 dagar. Jag hamnade på Sankt Görans. Hon sa, du har varit 2 gånger idag. Så här, ska inte du lägga av? Jag bara, nej, det är lugnt. Jag har det. Så här, och jag kommer ihåg att jag också var så här. Att jag gick och funderade, vad fan gav inte de mig LVM? Så här, ingenting gav de mig. Och jag har haft LVM. Jag har varit på behandlingar i Portugal. Jag har varit på behandling i Spanien. Nej, i Italien. Jag har varit liksom uppe på Korpberget. Jag har varit på halvvägshuset. Man har gjort alla tappra försök för att få mig att sluta knarka. Det har liksom inte gått. Men sen en dag. Och det var inget speciellt som hände. En dag så bara gick jag. Jag hade 2 bollar och lite cola. Och så hade jag hämtat precis en ny spruta från sprutbytet. Jag var lite kränkt över att det bara fanns sådana här stora. Nu vet. Jag ville ha de här små. Så jag gick och tänkte bara, jävla fitter att de inte sparar till mig. Jag var ju också jävligt självcentrerad. Försöker att inte vara det nu, men det är svårt. Och det som var grejen var att bara stod jag där så bara. Jag bara, nej. Det räcker. Så gick jag upp på Sankt Görans. Så de började tillbaka igen. För jag hade varit där på morgonen. Så jag började tillbaka. Jag bara, nej men jag är klar. Jag var klar. Jag har ingen förklaring faktiskt. Men jag tror att det satte sig redan. Du vet, de var tvungna att nöta ut mig i flera år. In, ut och alla de här överdoserna. Och så det här 2014 när jag slutade. Då hände det så mycket grejer i mitt liv. Och jag kommer ihåg att jag satt på det här mötet. I juli. Den 4 juli. Satt jag precis där borta på hörnan där och då ringde min dotters mamma och så ville hon träffa mig. Så träffade jag henne, tog en sväng med henne i Gamla stan och så ramlade hon ihop framför mig och bara tvärdör. Och det var ett resultat av att hon hade fått klaffar typ 4 år innan på grund av att han hade dragit på sig en lunginflammation som hade bytt hennes hjärtklaffar. Jag kommer ihåg när Kisha ramlade ihop framför mig, då hade jag varit drog för 4 månader. Och jag bara pratade så här, du vet, jag bara hjälp mig, hon håller på att dö. Så kom så en läkare över, du vet. Och så sa hon så här, det känns som att mitt hjärta håller på att gå sönder. Och så tittade hon på mig och bara dog. Och du vet, jag har varit med döda människor förr, folk har tagit överdoser. Du vet, jag har burit folk så här på Söder från en lägenhet ner i trappen för att kunna knarka i fel. Ni vet, alla vi har ju varit med om prylar, men ni vet. Man kan inte ligga här och göra knas, paja flummet, ni vet. Vaknat upp med slangar och man är skitkränkt för att de har slagit i den här kanten. Så man, och så har en polare legat död så här. Vaknat upp i en bil med en tjej uppe i Umeå och hon var helt blå. Och jag ligger där bredvid och bara är skitkränkt för att hon fuckar flummet för oss. Det är så här. Så när Kisha liksom dog där, det var så här. För mig var det så här, okej, nu har en människa dött. Men jag gjorde det helt annorlunda. Jag hade varit på hatten. Så jag ringde Micke, jag ringde mässigt i den ordningen. Sen ringde jag min mamma, det var helt sjukt. Ringde min syrra. Så kom hon till sjukhuset. Och jag kommer ihåg hur de bar upp Kisha på en bår. Och alla inne där på akuten. Du vet, de jobbade som de här myssar i asken.
Ja, jag visste det.
Alla hade så här olika kläder. De bara sprutade in en grej. Och så här, nej, men hon fixade inte det. Hon gick bort och så. Och det var ju 1 år sörjde jag henne. Jag gick på de här mötena varje dag i 1 år. Jag missade inte ett möte på 1 år. Jag hade service i Kärrtorp. Jag hade service på söndagar och torsdagar. Och så här, varje dag gick jag på möte i 12 månader. Och det är fan det som räddade mig, annars hade jag klivit ut. Alltså jag var så här nära att kliva ut så många gånger. Och jag brukar säga det så här, jag har aldrig varit drogsugen under mitt missbruk förutom det första. Alltså från den sommaren till nästa sommar. Jag kommer ihåg när det verkligen släppte så här. Sen dess har jag hittat ett nytt sätt att leva. Det hittade jag ganska direkt. Men jag kommer ihåg när jag lämnade över mitt 4:e steg också i samma veva. Det gjorde jättemycket. Och så jag förlåtit min mamma, jag förlåtit min styrfars. Han ligger på sjukan nu. Han ligger liksom inne på sista versen. Han gav inte upp. Han har druckit in i det sista. Jag var där för 2 veckor sedan. Han bara, kan du inte bara köpa en gin? Jag bara, käften idiot. Han bara, gå och köpa en gin och tog. Jag lovar, du får en röding. Så han lever, han tror ju att jag är det där barnet. Och det där, jag blir så ibland. När jag träffar honom, då blir jag en liten pojke. Så här. Sen kommer jag på, just det, det är en vuxen snubbe. Så vi har ju den där grejen, men han är ju kvar i sin grej. Tacksam att jag lever och tacksam att jag liksom har hittat det här programmet. Du kan komma in här och känna så här kan jag slappna av. Jag utbildade mig till terapeut för 5,5 år sedan ungefär. Är behandlingschef på ett behandlingshem. Har liksom uppfyllt mina drömmar. Jag kommer ihåg när jag var 6-7 år gammal så ställde jag mig upp i skolan och sa att ja, jag ska skriva en bok när jag blir stor. Och jag skrev en bok. Det blev ju inte den sortens bok jag skulle skriva, för att jag var ett barn som liksom, jag var ganska fantasifull, så jag ville skriva så här, ni vet, Dirty Harry, Clint Eastwood grejer. Jag är ett barn, så här, Burt Lancaster och så här, ni vet, så här, Alan Delon grejer. Men det blev inte, utan jag skrev min egen historia, och jag hoppas att den hjälper jättemånga där ute. Och så jättesvårt med relationer till mina barn fortfarande. I relationen till min kvinna funkar utmärkt. Jag stannar kvar i det här. Så här, ja, det är lugnt. Hon kan krama mig när jag har sex. Det är lugnt. Hon får det. Nej, men du vet så här. Det är lugnt. Men mina döttrar, det är jättesvårt fortfarande. Så här. Melissa är ju 24, så att hon försöker vara min mamma. Hon kan inte klä det så här. Vi får 50 pass. Jag bara, okay. Får hon, ge hon lite skam. Då tar jag av mig lite soverål. Sylt på mig en så här skjorta eller. Men Akaya, hon föddes ju in liksom. Hennes mamma drogs ifrån henne när hon var 5. Så hon lider av PTSD jättekraftigt, och hon bor uppe i Norrland hos min syster och är placerad där och blev placerad som liten och har aldrig kommit tillbaka till mig. Men den är jättesvår relationen, och jag kan känna ibland när jag bara tittar på henne, jag kan bara börja gråta. Men jag är så jävla tacksam att jag kan gråta, alltså. För det tog mig många år innan jag började gråta. Jag grät när Kisha gick bort, det gjorde jag. Men det var ju liksom så här, jag blev tvungen att gråta då. Sen grät inte jag. Alltså jag började gråta igen för typ 5 år sedan. Nu kan jag gråta så här när jag tänker och glädje. Alltså jag är så glad att jag kan gråta. Det är en av de största grejerna som jag känner att jag har fått nu de senaste åren. Att jag kan bara sätta mig ner och sörja mig själv. Jag kan så här, utan att känna att jag är så här, att jag självömkar eller någonting. Utan bara ärligt säga så här, vad fan hände med den här lilla pojken? Och sen liksom så här, borsta upp mig och sen svara den här mannen som jag är. Jag är inte fullständig, jag har mina grejer för mig. Åker i trafiken och bara, fitta, jag vill bara ge. Så bara, gud, jag överlämnar mig till det så att du kan forma mig som du. Nu är en tredje stegs våffla på den där idioten och klippa. Så där, så det är klart, jag har ju mina grejer för mig. Och så, kan bli ovän med människor titt som tätt. Men, bra, du bara, vad hände här? Men jag försöker liksom. Fan vad konstigt det hade blivit om man hade blivit en ängel. Då hade man inte varit sant i sig själv. För man har ju aldrig varit en ängel. Tacksam för att ni tar er tid att lyssna på mitt käbbel. Men alltså, jag vill bara säga det att det finns en sak jag brukar säga till killarna när de frågar så här, men vad fan var det du gjorde då? För jag gick upp på 52an och så här, skulle hålla låda. Och de blir så här, hur går det för dig då? Ja, men de bara, har du eget företag? Jag bara, ja, men det är inte det som är viktigt. Har du tagit körkort? Jag bara, men det är inte det som är viktigt. Liksom. Så, men hur har du klarat det? Då sa jag så här, anledningen till att det tog så många år för mig att bara lägga av, det var för att jag hade en så jävla stark egen vilja som var styrd av mina rädslor. Rädslor för att gå in i mig själv och rädslor för att liksom våga leva. Jag gick runt och bara överlevde så här, hela tiden. Man bara överlevde, år ut, man bara överlevde. Allting var bara så här, en kamp att överleva. Upp på morgonen, var på bostället. Jag bodde fan på Grimman här. När jag blev drogfri. Grimman, det är någon jävla flöjtställe här inne. Där de bara, här. Det fanns ett ställe jag bodde på. Där du kunde lämna in dina verktyg, din dricka. Så fick du sova där. Sen fick du tillbaka dina prylar. Vad är det för punderi? Alltså, vad fan heter det där borta i Stegsholm? Heter det något ställe? Så här, va? Ja, men ge oss dina verktyg. Så jag kunde ge dem så blodiga verktyg. Så hade jag lite cider i en påse. Så fort liksom jag hade sovit där och skötte där, lågtröskel heter det. Då fick jag tillbaka mina prylar. Då kunde jag gå ut och slå i mig igen. Så här, utanför. Bara, tack för förtroendet. Så gick man. Tack för att du tror på mig. Så det var såna där prylar. Liksom, så att jag säger det till killarna. Nej. Gör ingenting annorlunda än förut. Förutom allting. Då blir de ju kränkta när man säger så. Men det är det handlar om. Jag behöver inte göra någonting annorlunda än jag gjort tidigare. Förutom allting. Och när jag började tänka så. Alla mina relationer Som jag har hållit fast vid. Jag har krigat för att få relationer. Jag har krigat för att få det här. Jag har krigat för att få lägenhet. Jag har krigat allting som jag har låtit gå före tanken om att vara drogfri. Det har jag förlorat. Sen när jag började tänka på drogfrihet, tillfället, då kom alla de här sakerna. Det var så, ej stopp, vänta! En sak i taget! Jag vill hinna njuta av lägenheten innan jag tar ett körkort. Stopp, vänta! Jag vill börja hinna njuta av körkortet innan de här fantastiska relationerna. Stopp, vänta! Jag vill börja hinna njuta av saker innan det kommer för mycket. Det blir överväldigande. Då måste jag komma in i de här rummen så att jag liksom blir balanserad. För annars kliver jag ut. Tack för att ni finns. En del av min liv.